Bonnier Bookery presenterar Godhetsbrigaden av Pernilla Glaser, inläst av Nour el-Refai och Rasmus Luthander. Kapitel 3. Kärlekens tivoli.
Det känns konstigt att lyssna på Ronnys podd. Det är både så bekant och så främmande på en gång. Jag försöker föreställa mig hur han suttit i sin cell och spelat in med Kallnas kaffe i en av de där fula gröna kopparna vi drack ur. När jag besökte honom pratade vi ingenting om hur det kändes att träffas och sa knappt något om hur vi hade haft det. Konstigt nog tänkte jag inte på det förrän efteråt. Vi pratade om Jim. Ronny hade inte svarat på hans mejl och Jim hade inte skickat något nytt. Inte till honom. Men jag hade fått ett som jag läste upp för Ronny. Jim skrev ungefär samma sak till mig som han hade gjort till Ronny. Men nu skrev han också att hans familj börjat ställa frågor om pengarna. De tyckte det var konstigt att det blivit så små resultat när de hade stöttat med så stora belopp. Sen hade hans pappa hittat en rulle kvarglömda ritningar för kärlekens tivoli i sommarstugan och då hade Jim berättat alltihopa för dem. Han skrev inte i mejlet hur de hade reagerat men förmodligen inte toppenbra. På ett sätt var det ju synd om Jim. Samtidigt kände jag att allt det här visste han när han gav sig in i godhetsbrigaden och det kändes sjukt orättvist att han använde oss för att rentvå sig inför sin familj. När vi planerade arbetet med podden kändes det som att vi hade ett vanligt arbetsmöte, nästan som förr. Vi pratade om hur vi skulle lägga upp avsnitten, vad vi skulle berätta om aktionerna och vad vi skulle kunna göra mer. Förutom precis när jag skulle gå och Ronny la en hand på min axel. Rörelsen var så konstig, så stel och hjälplös att jag blev stående helt stilla. Han tittade på mig och i ljuset från lysrören såg jag ett smalt ärr på hans vänstra kind som jag aldrig hade sett förut. Han la huvudet lite på sned, hans hand fortfarande på min axel, tung och varm, och frågade om jag var okej. Ibland är skrattet och gråten så nära varann att de nästan är samma. Jag kunde inte hjälpa att jag log och jag hoppades att jag inte skulle börja gråta. Jag sa att jag var okej. Okej, okej, okej. Det där lilla ordet som kan betyda vad som helst från toppen till jag tar livet av mig. Ronny nickade så där snabbt som man gör när man bara vill komma vidare och släppte mig. Bussen tillbaka till Stockholm tog lång tid. Himlen var grå och såg ut som när en stark lampa lyser bakom ett smutsigt papper över de små köpladorna, kyrkorna och åkrarna vi passerade. När jag kom hem från fängelset ställde jag mig i duschen och grina. Jag stod kvar tills huden på fingertopparna hade väckat sig och jag var yr och mjuk av hettan. Jag sa till mig själv att det här var vår plikt, att vi inte kunde låta Jim ensam ta hand om berättelsen om godhetsbrigaden. Vi skulle göra en podd. Det var en bra sak, sa jag till mig själv. Jag skrev ett mejl till Jim som jag och Ronny hade bestämt. Jag berättade att vi kände att det var fel att Godhetsbrigaden blev en bok och att vi därför tänkte göra en podd. Det tog några dagar innan svaret kom. Hej Lydia, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på ditt mejl. Jag vill inte tycka illa om er. Jag har verkligen ingen lust med det. Samtidigt fattar jag verkligen inte hur ni inte kan fatta. Jag hjälpte er. Min familj ställde upp med sjukt mycket pengar. Och nu behöver jag återgälda lite av det. Vad spelar det för roll? Varför är det bättre med en jävla podd än en bok? Det är märkligt hur man tror att saker ska bli och hur de faktiskt blir. Jag trodde att jag var så öppen och redo för vad som skulle dyka upp, men så plötsligt tappade jag balansen för minsta lilla. När vi hade Godhetsbrigaden hade jag två kärlekar i mitt liv. Den ena var kärleken till Godhetsbrigaden som blev som en sorts familj för att de var där precis bredvid mig varenda dag med sina förhoppningar, försök och påhittade svordomar. Med Godhetsbrigaden...